Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till We Are Influencers. Sara Öhman.
Tjena!
Tjena!
Kul att vara här igen.
Ja, men precis. Ja. Alltså, du har ju varit med här egentligen 2 gånger. Eller är det ännu fler gånger?
Nej, det är 2. Nej, jag tror att det bara är en gång. Så berätta
ja, fast
för
du har ju intervjuat mig en gång.
Det har jag, men just yes. Det. Det hade jag glömt bort, det var ju jättelänge sedan.
Way back in avsnitt 10 tror jag det. Så intervjuade du mig om min resa dittills. Och så sen så var ju du med och pratade Facebook-annonsering.
Precis,
för
2 år sedan.
Någonting
sånt där.
Förhoppningsvis
så har det hänt en liten del. Men jag får fortfarande folk som säger att de precis har lyssnat på det avsnittet.
Och, är det så?
Så att jag hoppas att det är hyfsat up to date.
Vad roligt. Ja. Det är ju en del som händer i Facebook-annonsernas värld. Men vad ska vi prata om idag, Sara? Jo, idag ska vi väl prata lite grann om statistik och mätning och algoritm och hur man kan tänka datadrivet. Du driver kurser i growth hacking, vilket jag aldrig riktigt har fattat vad det handlar om. Men jag gissar att det handlar om att använda data för att förstå vad man ska göra för insatser i sin business, eller?
Jag tycker att du formulerar det helt rätt, Linda. Och framförallt så tycker jag, eller det som är så här min passion eller vad man ska säga i det här, för att det finns ju såklart massa förgreningar inom det också om man ska vara noggrann. Men det är så här, hur kan jag hitta mätpunkter, siffror som gör att jag faktiskt kan agera och ta beslut på? För att av de flesta som öppnar då kanske sin statistik på Instagram ser bara en massa siffror och säger jaha, det står att jag har fått plus 1% följare den senaste veckan. Vad betyder det? Kan jag liksom agera på det? Eller vilka siffror jag faktiskt kan dra några slutsatser av så jag vet vad jag ska göra nästa vecka? Mer så, tänker jag.
Mm. Och vad är det liksom, om du ska titta på vad det är för mätpunkter som företag oftast går på, vad är det man oftast går på och vad borde man kanske gå på?
Ja, ska vi ta och summera hela liksom här poddavsnittet i ett nu? Var ska vi börja? Då tar vi det 5 minuter.
Ja, men alltså jag känner här att du får ju någonstans lite grann styra det här samtalet, för jag är inte tillräckligt insatt så att jag vet riktigt vad jag ska fråga. Så nej, att jag känner bara så här, take it away. Så kommer jag in och ställer lite dumma noobfrågor här och där.
Ja, nej, men jag tänker också att jag vill intervjua dig lite också. Gå tillbaka till det där till avsnitt 10, för att jag vet att du har gjort en resa och växt en del på sistone. Så att jag tänker att vi ska landa där någonstans också här i slutet.
Spännande.
Men apropå då den här med att växa, så är väl det vad de flesta vill egentligen. För att om jag, ju fler människor som lyssnar på mig, desto mer påverkan har jag. Desto mer influens, desto mer allt, desto fler har jag att kommunicera med. Och det är väl inget fel i sig, och därför tittar ju företag fortfarande mest av allt på hur ska vi få fler följare egentligen. För att jag tror att det, det spelar roll. Jag tror att det ser du också, att det spelar roll för dig när du har växt, att det finns fler människor som lyssnar. Men sen så finns det ju bara ett enda tal som till exempel följer tillväxt, och en del säger nej, vi ska inte titta på sådana siffror, vi ska inte titta på vanity metrics, vi ska inte titta på räckvidd och sådana saker. Men bara en siffra i sig säger ju ingenting, utan också då i kombination med massa andra faktorer så börjar vi kunna lära oss om det. Så varför följer tillväxt, eller följer tillväxt, och hur ser det ut för min räckvidd per vecka, och vilka lyssnar, och hur många når jag ut egentligen till? Då börjar det bli mer intressant.
Men vad skulle du säga, för jag får ju många som säger så här att ja, men Instagram har blivit så konstigt och jag får ingen räckvidd, och i vissa inlägg så funkar alla hashtags och andra inlägg så funkar inga hashtags, så varför är allting så konstigt, Sara? Varför är det så komplicerat?
Men tycker vi verkligen att det är så komplicerat?
Nej, men jag tycker ju inte det, men det verkar ju som att folk verkligen tycker. Och sen är jag också ganska, jag ska inte säga obrydd, men jag inser ju vad jag kan kontrollera och inte. Yeah. Och jag vet att jag kan inte kontrollera, alltså jag kan ju tweaka algoritmen, men det hjälper ju inte att jag blir förbannad för att saker och ting inte funkar som det kanske gjorde för 5 år sedan eller ens 2 år sedan. Utan jag måste ju antingen bara roll with it, get with the program, eller liksom bara ge upp. För att jag känner att väldigt många är så här, ja, men det är så komplicerat, och jag tror att det folk inte fattar är ju att även om du använder exakt samma hashtags på 2 bilder som är snarlika, så kommer de inte få samma resultat baserat på jättemånga olika faktorer. Hur många mätpunkter, eller hur många såna här punkter är det? Är det Facebook du brukar säga, hur många punkter är det de går efter vid any given time liksom?
De säger själva att de, när de ska presentera någonting för snittanvändaren, då har de 1500 olika alternativ att visa för en enskild användare ifall vi går på snittanvändaren. Själva säger de att de går på 300 datapunkter, men man pratar snarare om 30 000 olika datapunkter som de som
det är
som
svårt att hålla koll på. Alla de är any given time.
Ja.
För det är ju inte bara som vi tror att, så här, visst, det vi vet från Instagram, det algoritmen utgår från, det är liksom hur mycket tid man spenderar med en person. Det är väl egentligen det som är det mest grundläggande. Så här, ju mer tid du spenderar med en person, desto mer tid kommer du få spendera med en person. Därför att då kommer du visa för algoritmen att den här personen är intressant för mig. Men sen är det ju mycket annat också när det gäller just det här hur nya följare hittar. Alltså, du har ju liksom gjort lite tester för att hacka utforska sidan liksom, eller det här discover-flödet. Och där handlar det också väldigt mycket om vilka typer av bilder man har gillat. Alltså gillar jag katter så kommer det dyka upp mer katter oavsett vem som är avsändaren. Liksom.
Ja, men precis. Och det man ska ha med sig är att Instagram, Facebook, alla sociala plattformar gör ju ingenting
för att jävlas.
Ja, de gör ju ingenting för att jävla, så de gör ju allting för användarnas skull. Och när användarna börjar gilla nya saker, vilket är vår största utmaning. Vi vill ju ständigt hitta nya saker att titta på. Någonting som gör, alltså det är anledningen att vi öppnar den här telefonen, för att det ska kännas någonting fräscht. Vi vill se någonting nytt. Vi vill ha lite tidsfördriv. Får vi alltid se samma saker så kommer vi tröttna. Jag tyckte du sa en jättesmart sak till dina följare igår på Instagram. Du sa så här, någonting med att anledningen att du inte växer är för att du postar för samma människor hela tiden.
Du postar bara för någon som redan känner dig.
Ja, men precis. Och det är såklart att man ska göra det. Men vi ska ju också, vill vi växa, vill vi utmana våra följare vi har, visa dem någonting nytt, då behöver vi se, men vad är det som händer där ute? Vad är folk inspireras av? Vad kan jag experimentera kring och bidra med någonting annat? Så ständigt utveckla oss. Och det är för att det kommer nya funktionaliteter, det kommer nya format, det kommer nya sätt att göra filmer på, nya sätt att ta bilder på som vi vänjer oss vid och som vi vill se. Så att det finns så många olika faktorer som du säger. Och det gör också att ett stort beteende är ju att vi inte bara tittar på sånt som vi väljer att följa. För att vi är mindre benägna att följa idag. Det har säkert vi pratat om många gånger förut. Men,
Inte. Det här pratar vi inte jättemycket om. Alltså just det här att, utan det jag pratar om många gånger, det är ju liksom så här, vad är det som gör att folk följer? Vad är det som hur ska vi få folk att trycka på den där följknappen, men inte kanske ur den synvinkeln att folk är mindre benägna att följa. Hur tänker du där?
Ja, men det kan man se på tillväxttakten är mycket lägre idag än vad det var tidigare. Och framförallt så kan man se att folk är väldigt benägna att klicka sig in på någons profil, och det är ju någonting vi kan mäta. Men sen så andelen personer då som väljer att följa en person är väldigt låg idag. Så att det,
därför även måste man vara väldigt, väldigt tydlig med varför man ska följa just dig liksom, i sin biografi. Om någon skriver så här: familjeliv och vardag. Jag kommer förmodligen inte att bli speciellt pepp på den beskrivningen. Och då är folk så här: ja, men det är ju det jag gör. Ja, fast du behöver ju liksom, du behöver ju spajsa till det, annars kommer ingen bry sig.
Ja, nej, men precis. Och någonting som är uttrycksfullt för precis en själv. Och det kan vara någonting kring ens personlighet. Varför är du, på vilket sätt är du familjeliv och vardag?
Mm.
Men oavsett vilken liksom, grad av följande man ser det, så ser man ju att den har minskat på alla. Går man in och tittar på vilka influencers man ska samarbeta med idag, så finns det ju många som har många följare för att de alltid haft många följare. Men just den graden är ju den som visar på vem lyckas bäst just nu med att attrahera folk. Vem är det som har någonting på gång? Och det där med att ha någonting på gång, det här obeskrivliga, ja, Linda, och det är mycket tack vare vår förra reel, eller hur? Inte så mycket tillväxt på den kanske. Men,
men väldigt mycket kärlek.
Ja, men vi vill ju liksom se så här, vilka har någonting på gång, och det är de som har då en stor grad av att delvis få följare till, alltså få folk att titta in på deras profil, alltså till exempel genom att utforska flödet eller hashtags eller att hänga mycket med andra eller liksom synas på olika platser, men också där då, vilka är det som sen lyckas knyta folk till sig? Och ser man den tillväxtgraden att man har båda två, man lyckas komma ut och man lyckas få nya följare, då tyder det på att den här personen just nu, kanske då kommande 2-3 veckor, månad i alla fall, har någonting på gång som gör att alla vill vara med, och man vill inte missa den chansen. Så att man ser att liksom, det föder varandra på något sätt där.
Den är jättespännande. Men jag tror att jag tittade på en video igår som en kille hade gjort, jag fick den skickad till mig. Jag bara, men det här känns väldigt så här, det här går ihop med vad du pratar om, och det var ju typ exakt det jag pratar om. Fast på ett annat sätt, och det var, han pratade om me focus versus you focus, alltså just där att influencers hittills, det har varit mycket ego fokus, mycket så här, titta på mig, gör som mig, följ mig, du vet, ha på dig det jag har på mig, etc, etc. Och nu känner jag att, och det var också det han pratade om, att man börjar förflytta fokus mot så här: okej, vad behöver du? Vad vill du ha? Alltså att det måste läggas mer fokus på följaren. Därför att eftersom att vi alla plattformar, alltså det börjar ju mättas mer och mer. Ju fler personer som kommer på plattformen och ju fler personer som får många följare. Nu är ju de som följer och de som följs är ju samma personer. Och då är ju frågan liksom, hur mycket plats finns det åt alla? Och jag menar, nu för tiden, det finns självklart undantag, det finns det alltid. Men du råkar ju inte bara få liksom tusentals följare. Utan du måste ju göra någonting för att det här faktiskt ska ske. Det måste finnas en strategi, det måste finnas. Och nu liksom, om man inte nu har en annan jätteskjuss i ryggen som en reality-serie eller en annan plattform. Men i övrigt så behöver man liksom ha någonting annat. Och just det här, vad är det? Och då måste man liksom börja prata klassisk varumärkesstrategi. Alltså vad är din USP? Vad är din unique selling point? Vad är det som gör att du sticker ut från konkurrensen? För det är ju faktiskt det är. Vi konkurrerar ju med, inte bara med varandra i sociala medier, men också med Netflix och HBO och alla de här, alla andra saker som vill ha vår uppmärksamhet. Vi konkurrerar med det om tiden. Och om du då står i någons profil familjeliv och vardag, det kommer inte att konkurrera med Netflix-serierna som jag tittar på just nu liksom. Därför att de kan marknadsföra sig. Och det tror jag så här, det kommer vara en, ja, men du kan göra skitbra content, men om inte du vet hur du ska sälja in det, så kommer du inte att nå igenom bruset.
Och det säger du några fler bra mätpunkter. För om vi ska titta på då, så här, om du, det den här personen sa var ju att du måste testa och prata mer med liksom före dina följare än liksom om dig själv mer.
Exakt.
Och då finns det några saker vi kan göra där. Så att okej, okay, då ska jag ändra på liksom sättet jag pratar på. Hur kan jag veta ifall jag gör rätt eller fel? Finns det några siffror jag kan se? Så att om vi börjar med liksom siffra nummer ett här, där vi tittat på delvis då, hur når jag ut i utforskarflödet eller mot nya personer? Alltså vad gör jag för att liksom träffa inte bara de som jag redan känner, utan även då se till vilken, i nästa steg då, till vilken grad lyckas jag skapa det här intresset genom den första liksom mötet, vilket är profilsidan, eller någonting annat så, beroende på vad man har sett. Men sen så kommer du till en till jätteviktig punkt här, och det är att vi, vad är det vi konkurrerar med? Vi konkurrerar med varandra, så är att försöka komma ut, men vi konkurrerar också med allting annat, och det viktigaste vi har då att mäta i tid. Och tid är ju kanske inte någonting då som redovisas i statistiken, men en sak som jag tror är superviktigt att titta på där, vilket jag vet att du och jag pratade om när vi hade ett Clubhouse-rum här om veckan, där jag gick in och analyserade ditt konto och också vår kompis Vildas konto. Då tittade vi på frekvens, minns du det? Hur många människor når jag ut till, för just på grund av att vi når ut till många fler konton än vad som faktiskt följer oss allt oftast. Men också hur många gånger har jag lyckats nå ut till de här kontona. När vi börjar titta på den här då frekvensen per vecka eller frekvensen per dag, då börjar vi också förstå hur mycket potentiell konkurrens har jag då mot Netflix till exempel. Alltså hur mycket klister har jag? Är du med på vad jag menar?
Inte riktigt. Just därför känner jag att jag tar fram min telefon här, och ifall ni lyssnar på det här och också vill liksom hänga med på hur man ska ta reda på ifall man faktiskt har något klister.
Jag har verkligen har mitt klister här.
Ja, precis. Så ifall jag går in på statistik och sen...
Ja, jag måste klicka här. Vi går in
oj,
på
du har nått 49,3% fler konton under de senaste 7 dagarna.
Ja, men det är ju precis det jag är ute efter.
Men så har minskat på... med 57% på innehållsinteraktioner.
Ja, men om vi börjar med den här första då. De här statistiken ligger ju i ganska bra ordning på det här sättet. Så om vi går in på den här första, hur många konton har nåtts där? Så klicka in på den. Då får ju du delvis se konton som har nåtts, och sen så får du se antal exponeringar. Nu är jag inne, jag kör en takeover nu. Jag ska inte berätta vilket företag det är jag tittar på. Jag kan se att de har...
Om man följt dig på Instagram så vet man det.
Ja, nu är jag, som tur var så har jag takeover på 2 konton den här veckan. Så att nu fissar man av dem. Ja. Men där kan jag se då att de har nått 10 000 konton. Och de har 22 000 exponeringar. Och det var också en ökning gentemot förra veckan. Där kan man ju se, och det här är ju på 7 dagar. Så 10 000 konton, exponeringar betyder ju antal gånger mitt konto i huvud taget har visats under då den här veckan, och det är 22 000. Det här betyder ju att de har en veckofrekvens på drygt, vad blir det, 2,2 eller någonting sånt där.
Ja, det måste man då räkna ut själv, för det står inte här.
Nej, precis. Det är mycket man behöver räkna ut själv. Men Linda, vill du berätta vad som står för dig?
Ja, det kan jag göra. Jag har ju uppenbarligen då ökat väldigt bra. Jag tror att det här kanske är... Jo, men jag hade ju en reel som gick väldigt bra. Inte våran, utan den som var innan.
Precis, den här falling.
Precis, den här man ramlar baklänges. Okay, så jag har alltså nått 28 982 konton senaste 7 dagarna, vilket då var en ökning med 49,3%. Vilket betyder att jag kommer förmodligen att tank nästa vecka. Men sen har jag då exponeringar som är bara plus 5%, men ändå ligger på 248 000.
Jag vet ju att jag kollade på dina siffror när jag var hos dig förra veckan. Då tar jag 248 000, så då har jag delat på 29 000 här. Och då får vi fram att du hade en veckofrekvens på 8,5.
Ja.
Vilket jag minns sist då vi pratade, då hade du en veckofrekvens på 6. Så det är fortfarande en ökning här. Mm. Ser man till väldigt frekventa större konton, då har man tidigare sett att de kanske har legat på 15. Så att vi kan ändå komma upp mycket högre här.
Okej, okay, så det här är inte toppen?
Nej, det är helt okej. Okay. Och givet då hur många av dem som, alltså att du har nu 14 000 drygt följare. Så att du har ju ökat, andelen att din frekvens här är ganska låg är ju för att du har nått ut till väldigt många fler människor, såklart. Så.
Precis, så att egentligen så vi vill få frekvensen över 15. då når vi liksom...
Vi kan ju ta lite olika så här...
Men mellan 10-15 då?
Ja, men precis. Mellan 10-15, då är vi jätteduktiga. Men om vi är mellan 10 och låt oss säga 7, då är vi fortfarande tillräckligt bra, kanske man kan säga.
Men vad, och vad gör det här? Vad är liksom, varför är frekvens viktigt?
Ja, men det är, delvis så kan vi ju tro då att vi får spendera tid och vi får också komma ut många gånger till samma personer. Det är också någonting som jag vet att du och jag förra veckan satt vi och tittade på några siffror. Ta gärna fram de här igen som vi har googlade fram. Hur många inlägg man egentligen ska göra. Vilken frekvens ska jag hålla nu för att kunna stå med i konkurrensen gentemot alla andra?
Vi ska se. Jag hade ju dem i, skickat dem till dig här på, Messenger. På Messenger. Så att jag tar fram dem. Det här är då hörsägen dock. Det kommer älskar då hörsägen. Via... Ja, det kommer då. Det är inte bekräftat av Instagram, men det kommer från en influencer som säger sig ha pratat med Instagram. Och hon har skrivit ett jättelångt blogginlägg om det här för att hon tycker att det här var helt orimliga siffror. Och det hon då har, eller det Instagram då har sagt till henne, allegedly, är att för att Instagram ska vara happy clappy så ska man då posta 3 feed posts i veckan. Reels och IGTV. Reels and IGTV you choose to post to feed counts here. Ah, okay. Så IGTV och Reels räknas i de 3. 8-10 stories per vecka. Föredragsvis 2 per dag. Den tar jag ju. Generellt. 4-7 Reels per vecka. Den är ju lite kämpig. Yeah. Och 1-3 IGTVs per vecka. Men eftersom att Reels och... Så att egentligen så är feedposts helt onödigt, enligt det här.
Ja, och jag tror alltså det man ska... Enligt alla sådana här rykten då, så säger man att feedpost är lite onödigt. Förstår man ju. Och att det är mycket bättre att få folk att gå in på din story eller kolla på Reels. Och det är såklart, apropå det här med tiden. Vi tittar ju mycket längre på en story och på en Reel och på en IGTV än vi tittar på någonting annat. Och tiden vi spenderar med en person, precis som du sa, är ju avgörande där också. Mm. Däremot så ska man ju komma ihåg att det finns ju väldigt många målgrupper fortfarande som är inte lika benägna att sitta och titta på de här. Däremot tror jag att ifall man ska komma ut bland Reels så behöver man nog hålla den typen av frekvens, för att annars så står inte du dig just i den specifika, om vi säger Reel-algoritmen, vilken är väldigt stark just nu, eller IGTV-algoritmen.
Alltså 4-7 tycker jag låter helt bananas, men åtminstone, alltså mitt mål är att få upp minst 2. Per vecka.
Det tycker jag är bra också.
Alltså 4-7 tycker jag är helt sick. Vem alltså då blir det ju minimal kreativitetsnivå liksom.
Ja. Så, men det är just de här, men alla de här sakerna är någonting som hjälper oss att komma ut i frekvens. Att få synas mer hos konton. Och då kan man ju se då, anledningen till att jag ser att, eller som vi pratar om här, att man minskar i frekvens ifall man inte gör de här sakerna. Det är väl för att Instagram då inte prioriterar de som bara gör feedpost och stories lika mycket.
Nej.
Här.
Så. Eller nej, Instagram vill ju, och det här är väl också inte någonting som är så här, som man har tryckt jättehårt på, men jag tittade på, det finns ju en kille som heter Adam Mossery, han heter Mossery, tror jag, vänta, jag måste kolla, på Instagram. Mossery, M-O-S-S-E-R-I, han är ju produktchef på Instagram. Och han hade nu, han gjorde en Ask Me Anything på Stories, och då svarade han ju på vissa såna här grejer. Och då säger han till exempel att alltså Instagram, man vill att man ska använda alla funktioner som finns på Instagram. Ja. Och ju mer man använder alla funktioner, desto mer poppis kommer man att bli hos Instagram. Och sen så här, exakt hur det ska gå till, det är ju inte, alltså, och det kan man ju omöjligt gå ut och säga heller, i och med att det är också, det är så mycket, det är så många olika faktorer som spelar in.
Ja.
Men sen så sa han faktiskt också att, för han blev frågad om shadowbans. Och då sa han, shadowbanning means different things to different people, but most of what we do that people think of as shadowbanning are either us trying to keep people safe or making mistakes.
Ja, och det här med making mistakes är väl också en ganska bra bra grej. Alltså vi tror att bara så här, safe, ni ska inte bli spammade, ni ska inte få något sånt. Vi kommer bara ta liksom detekta sånt. Och mistakes. Få folk att kanske klicka på det, men också men att man själv försöker överlista saker och bara skjuta sig själv i foten, tänker jag tolka det som i alla fall.
Ja, men lite så att man försöker hacka systemet liksom. Sen så sa han faktiskt, och det här, nu tar vi en liten detour här från ämnet, men det här tyckte att det här var väldigt spännande. Det var en som frågade: "Hey, can we have the option to disable the like view counter?" Och då svarade han: "Hoping to test something like that within a few weeks."
Ja, och det, apropå, jag skulle säga, om vi ska titta på mättal framöver. Jag började bli, jag satt och lyssnade också på Facebooks spokesperson för Global Affairs, Nick Clegg. Jag tycker det är ett namn. Men i alla fall, jag satt och lyssnade på en podcastintervju med honom, och han sa också att Facebook kommer släppa flera liksom, möjligheterna för användarna att anpassa nätverket för sig själv. Och när han sitter och säger då bland annat att det ska vara tydligare ifall du vill nu ha alla dina inlägg i kronologisk ordning och inte se dem efter algoritmen, så kommer det vara tydligare att du ska kunna få göra det här och liknande saker. Samma sak så har jag hört talas om Instagram, att det ska vara tydligare ifall du är en person som bara vill sitta på Reels, ska du få se mer Reels istället för att bara liksom se det här standardflödet. Samma sak för Stories, är du en Stories-person som ska få se mer av Stories. Och här så säger han också att vi hoppas att kunna liksom få anpassa sådana här, vill jag se likes eller inte. Det här kommer ju göra det är jättemycket svårare att mäta alla saker, så att jag satt såhär, okej, nu måste jag lägga om mina så här scoreboards på det här sättet, så utifrån
mina
det.
För att scoreboards? Ja, kan vi diskutera dina scoreboards?
Men det är sånt här man har, det är så typiskt corporate, att man har KPI scoreboards som man sätter upp sina favoritmättal, så följer man dem och ja, så. Men det är att man behöver strukturera på ett annat sätt, och det kommer bli ett härke eftersom vi då ska se att så många olika av våra följare vill ha olika saker. Så det ställer mycket mer högre krav på oss att faktiskt se, okej, men givet den typen av närvaro jag vill ha och kommer satsa på, och de beteenden i sociala medier jag kommer satsa på, vilket är, ja, vill jag bara ha sådana som scrollar i flödet, eller vill jag ha mycket mer, vill jag vara personlig, vill jag vara underhållande, vad vill jag göra? Det kommer spela mycket större roll, och vi kommer behöva anpassa oss mer och inte bara titta på samma siffror hela tiden.
Nej, och det faktum att du måste känna din målgrupp. Du måste veta vad de vill ha för någonting, vad de går igång på, inte kanske nödvändigtvis vilket typ av innehåll, men alltså när det gäller liksom om det är en reel eller om det är en story eller vad det är för någonting, men vad det är för någonting de gillar, vad du ska prata med dem om, det måste du ha koll på.
Ja, men för att dra en liknelse, och en av mina favoritliknelser. Företag har ju funnits på Facebook ett tag, och det har kommit massa rykten på innan vi mest av allt fokuserar på Instagram. Det fanns ju möjlighet att nå ut på Facebook organiskt. Och det vet jag att jag satt och gjorde en analys för ett online-magasin som hade en målgrupp som var män över 55, kan man säga. Alltså det var 70%, var nästan 90% män över 55.
Kul!
Ja, kul. Men det är så jättetrevliga, alltså jätteengagerat community som det här magasinet la ut. Och som alla andra magasin så la de ut ungefär 5 länkar om dagen på sin Facebook-sida. Och mamma, men hörni, det här med länkar, det är slut nu med sånt på Facebook. Ni har ju en massa snygga videos, ni måste klippa de här bättre och få upp det mer för Instagram. Eller för Facebook då. Ett halvår senare kommer jag tillbaka och ser de exakt samma saker. De lägger ut massa länkar. Men av alla konton som jag analyserar under den här perioden så har de den största ökningen av organisk räckvidd på Facebook. Och varför då? Jo, för att de hade lärt sig att de bara boostar lite grann mot de här männen plus 55, så kommer de att klicka på länkarna. Och genom att de var så tydliga med det här beteendet att jo, men våra gubbar, de vill klicka på länkar. De vill läsa länkar. Mot Facebook som bara, ja, men absolut, det här är ju precis vad de vill ha. Så, varsågod. Så även fast rekommendationen vid den här perioden, du måste göra mer video, så kanske inte din målgrupp är den som vill titta på videos. Så ska man också komma ihåg, apropå att lära sig det ena eller andra.
Exakt, och just det här att om det är så att din publiks önskemål trumfar vad plattformen rekommenderar, så kommer ju plattformen säga okej, nej men det är vi, I'm fine, I'm good, you do you, och liksom, ja, och haka på det, så att det handlar ju i allt om att faktiskt lära sig hur, vad ens publik vill ha.
Ja, vilket typ av innehåll och vilket typ av, ja, där. Jag fick ett annat roligt, hörde ett annat roligt rykte apropå det. Och så här, vad vill min målgrupp ha? Det första vi tänker på då kanske är det visuella. Jag tror att du satt bredvid mig när jag fick den här frågan förra veckan. Men det var det här med att om man ska satsa på att ha ett flöde som är, ser likadant ut. Alltså som har samma färgton hela tiden. Mm. För att det är någonting som kommer
ett
göra
att optimera. Ett enhetligt flöde.
Ett enhetligt flöde, helt enkelt. Jag åker ut direkt där för att jag har rött och blått och grut och grönt och allting sånt där. Men för att följarna vill ha det och känna igen det. Och det är såklart, om de känner igen och de vill ha den här typen av, se den här typen av saker, så kommer det att primeras också.
Det är trygghet.
Ja.
För det handlar ju någonstans om det hela tiden, att man ska känna sig, och det här kommer ju liksom hela den här relationsresan och allt det som vi någonstans är ute efter i sociala medier, att bygga relationer. Och allt det kommer ju in här, därför att om du får in en person i din värld och sen den personen får liksom upprepning eller att den liksom, nu vet jag att jag är i den här världen när jag ser den här typen av bilder, den här typen av färger eller vad det nu är för någonting. Det är ju därför man har liksom en brand guideline, att man använder samma typsnitt och samma färger och sådana saker, därför att då känner personen sig hemma i den sfären liksom. Ja. Så att allting handlar ju om trygghet, tänker jag.
Precis. Och hur kan vi mäta de här sakerna då?
Ja, det är ditt...
Jag tänkte, vad är du? Men alltså, jag tänker för att du har ju jobbat jättemycket med det här nu, Linda, över det senaste året.
Fast jag har
året.
Inte mätpunkter, jag har magkänsla. Det är en jävla skillnad.
Ja, men dina mätpunkter visar ju någonting också. Och jag minns att vi har ju varit inne och kikat på lite olika typer av inlägg du gör. För att det är du också väldigt noga med. Och det tycker jag att du gör väldigt bra. Att jag ska göra de här... Hur många inläggstyper du har? Du har typ så här 4 eller någonting sånt som du har.
Ja, alltså det beror ju, det är lite olika. Men jag har ju kunskapsbaserade inlägg. Och då är ju det oftast grafiska inlägg. Sen har jag ju den typen av så här, alltså företagarinlägg. När jag pratar om att kanske livet inte är så jävla peppigt. Alla gånger liksom. Utan att jag faktiskt också delar med mig av lite misstag. Och lite, ja du vet, när livet inte är så härligt. Och sen så har jag ju också den typen av inlägg som vi pratade om tidigare, just det här att man gör inlägg för de som redan känner en, som är liksom för mina kompisar, och då kanske jag delar med mig om livet på landet eller min odling eller mina höns eller du vet, det här vardagslivet. Så att det är ju de tre egentligen som jag skiftar emellan för att få med mig då alla personer som är på. För alla är på olika platser i sin relation med mig.
Ja, men precis. Och jag tror att när vi var inne och kikade på dina siffror på de här olika inläggen, så kunde vi se ganska tydlig trend på vilka av de här statistikrapporterna på de enskilda inläggen som du liksom spikar på vid de här olika inläggen. Och det är supertydligt. Säg att de här kunskapsinläggen fick mycket spara. Dina personligare inlägg får jättemycket likes. Dina så här peppiga... Ja. Peppiga eller deppiga inlägg får liksom en annan typ, jättemycket kommentarer, exakt. Ja. Och när vi mäter de här olika sakerna, då kan det bli tydligare vad varje av de här inläggen gör också, ifall vi kan följa det här mönstret.
Exakt, och det här säger du någonting jätteviktigt, därför att så att man inte fastnar i att så här, om den här bilden fick lite likes, då funkar inte den. Jo, fast hur många var det som började följa, hur många var det som sparade, hur många som delade? När du gör den typen av liksom kunskapsbaserat, ofta ganska torrt, ganska fyrkantigt, inte så känslobaserat liksom. Ja, men det kommer inte få jättemycket likes, men folk kan ju fortfarande ta med sig väldigt mycket värde. Och får du då reda på det på annat sätt, av kommentarer eller att folk sparar eller delar eller sådär. Den är jätteviktig att ta med sig, så att man inte bara säger, ja men jag fick på hälften så mycket likes, då funkar inte den. Det betyder inte att den inte funkar.
Algoritmen gillar ju när vi får, alltså, många olika typer av interaktioner också. Exakt. Det är då vi liksom ser den här gradvisa tillväxten i både exponeringar och så.
Men om man tittar på till exempel profilbesök då. Jag hade 3614 profilbesök förra veckan. Ja. Kan vi då se, för jag kan inte se i... på Instagram bara hur många följare jag har fått.
Jo, det kan du göra. Du kan gå in och blappa tillbaka. Totalt antal följare, så kan du se hur många som har tillkommit.
Ja, men titta. 123.
Ja.
Har börjat följa. Kan
du, då sa du, nu säger det igen. Du sa 123. Vänta, stopp. Nu håller jag på att räkna här. 123. Och sen så sa
123
du...
123 delat i 3614.
3614.
Inte
då är ju det 3%, alltså 3,5%,
ja,
som har börjat.
Som har konverterat till följare.
Ja. Sen det här så kan det faktiskt vara så
mätpunkt.
Det är jättebra mätpunkt, men jag skulle också sätta det här i relation till vad har du gjort för någonting. Har du hänvisat många att de ska gå in på din profil och klicka sig vidare, eller är det många andra? Så här, vissa veckor kanske vi vill jobba mer med att se till att synas. Både i utforska
flödet. Ja, men till exempel så uppmanade jag ju folk igår att ladda ner en freebie. Ja, så jag precis. Ser ju också att jag har fått många fler tryck på webbplats den här veckan jämfört med förra veckan. Ja. Så jag menar visst, då kanske man måste mäta, liksom lägga dem i relation till varandra. Så att det inte bara jag kan ha en högre konvertering till följare en annan vecka om jag inte hänvisar folk till link in my bio.
Precis.
Men det är ändå liksom... Det här, alltså gud, jag måste göra ett Excel-dokument med alla de här siffrorna.
Visst är det roligt. Man blir, ja, när man börjar se det så blir man ju taggad.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Jag har aldrig fått så lite nya följare som den senaste veckan. Jag håller på att räkna ut min siffra också här, så kan du få något att jämföra med.
Mm.
Så jag fick, min grad var 1,5% förra veckan. Mm. Jag hängde ändå med dig, Linda. Vad är det här? Har vi samma följare? Eller någonting sånt? Jag vet inte.
Ja, men jag tror att det är bara, ganska mycket samma följare.
Jag är ganska otydlig i min profil också. Jag är bara otydlig överlag. Men 1,5% versus 3,5%.
Mm.
Grattis.
Men då hade jag ju också som sagt... Link in my bio igår.
Link in my bio.
Jag ska ge dig nu en liten hack och se vad du tycker om den. Därför att jag testade någonting nytt. Inte riktigt medvetet, men lite. För det här har jag fått höra på jättemånga olika så här social media expert personer. Jag ska höra vad du tycker om det här. För att få fler views på sina stories. Så är det nu många som har sagt att det man kan göra då, det är att man slutar posta stories. Alltså man låter dem gå ut, så att säga. Så att du inte har en liten rundring. Alltså du låter 24 timmar passera från den sista bilden du la upp.
Yeah.
Och sen efter det, när dina följare är aktiva, så postar du en story med en interaktionsdekal. Alltså en omröstning, eller omröstning är enklast. Eller en sån här, du vet, vad heter det? Bar. Swipe. Som man kan, ja, men ja, som man kan dra vart i den här. Gud, vilken bra beskrivning det här blev. Men man kan liksom välja så här, är det här jättebra eller är det inte så bra? Så att man lägger in en sån i det inlägget. Och då kommer det liksom, och så sen fortsätter man som vanligt. Och det funkade för mig.
Har du testat det?
Jag testade det igår. För jag intressant. Var ju, ja, alltså jag hade över 1000 views mer på den som hade gått
längst. Det är ju helt sjukt, för att min första tanke var att det där var bullshit. Ju fler stories du postade, så fler visningar får du. Men jag blir lite sugen att testa nu.
Men
faktiskt,
just den här grejen, just att liksom, för sen så tror jag också just det här, jag är ju med stories du postar, men också det här att du sprider ut dem över dagen, så att du hamnar liksom längst fram hela tiden, för då kommer ju folk att gå in och titta. Och jag var också så här, nej men vadå det här, alltså det här är ju bara lite sån här hack liksom. Men det funkade. Och nu säger jag inte att det kommer funka för alla eller att det, men nu, jag har testat det en gång och då funkade det. Och jag har väl vanligtvis...
Det finns liksom ingen logik för mig.
Ja, men alltså det är ju det som jag fick förklarat för mig, det var ju det faktum att att
du fick just mycket här, att man har varit på varenda som ligger uppe.
Exakt. Exakt. Ja. Du har ett klipp som ligger uppe och det är många som har interagerat med det. Många som har, så därför visar de typ för fler människor. Och jag vet inte, som sagt, det här är inte någonting som Instagram åkte ut med. Jag har testat det, en gång, men det funkade då. Och då hade jag, då fick alltså 1000 views mer. Det är ju minst 25% mer. Men om jag, visst blir 25%. Om jag vanligtvis har kanske mellan 2,5-3 tusen. Och så fick jag 4 och 2, tror jag.
Ja, men då var det nog, ja men precis, det är mycket. 30%. Ja, men det är mycket, det är jättemycket.
Det är mycket, så att liksom, det är värt att testa. Man kan ju inte göra det hela tiden, för det blir ganska genomskinligt. Men det är ändå lite intressant, speciellt om man ska göra det inför, när man ska liksom göra någonting som man vill ha mycket views på.
Ja men precis. Eller någonting
så. Ja, men eller någon release, eller någon, alltså du vet, när du har någonting som du känner att, men det här vill jag att många ska se. Det här är viktigt. Av en eller annan anledning.
Men då pratar vi om fler saker vi kan mäta här. Så delvis är det andel av mina följare som kollar på stories. Eller folk som kollar på stories överlag. Det är också ett väldigt... visningar på stories är delvis grund av vad fasen håller folk på med just nu. Är det annan dag påsk och man har liksom rundat internet, man har hängt med alla liksom, släkt, vi har ätit upp allt godis, jag har ingenting att göra, jag kommer att sitta på Instagram och plöja tills jag ser någonting intressant, då kommer vi ha en högre visningsgrad på stories.
Och det kan vara därför, det vet jag inte. Men jag tycker ändå att det var så pass hög skillnad, så jag kände att jag vill ändå berätta det.
Jo, men jag tror verkligen det. Men också så, men så, som sin helhet också. Så här, hur bra lyckas jag få bli prioriterad att komma ut här nu? Kan jag behålla samma nivå när jag växer? Bara en sån sak tycker jag är intressant att se på. Ja. Intressant. Jag måste undersöka den. Jag har ju en grupp just nu där vi en kurs som jag håller där vi testar såna här mythbusting kallas det för, så här algoritmgrejer. Den ska jag be fler att testa så. Jag vet inte om jag kan pausa från stories kanske nu. Jag får se.
Men för det är ju det, att det är, och för mig var det ju väldigt enkelt, för att jag hade ju en min morfar gick bort i söndags. Så att
vilken hemsk människa du är nu, Linda, som använder den grejen.
Nej, men det blev ju liksom, det blev ju naturligt att jag inte, för jag la upp att det här hade hänt, för att om jag bara försvinner så folk reagerar faktiskt. Folk undrar vad jag tagit vägen. Så att jag la upp att det hade hänt, och sen var jag var ledsen, jag var trött, jag ville inte liksom, ville inte vara på sociala medier.
Nej.
Och innan jag visste ordet av så hade, och då var det ju annandag påsk dagen efter. Och så innan jag visste ordet av så hade mina stories gått ut. Och då tänkte jag att, men då kan jag testa det här. Så det var ju inte, det blev en strategi, det var inte det från början.
Men spännande.
Ja, så att, men då tänkte jag att så här, ja, men då kan jag ta tillfället i akt och faktiskt se vad som händer. Och då gjorde jag en väldigt enkel, så här, och det var också så här, för det har snöat över påsk, typ ända ner i Skåne. Och då frågade så här, har det snöat hos dig i påsk? Alla har ett svar på den. Alla vet om det har snöat eller inte. Vilket gör att många kan engagera sig. Och det här pratar jag om både i min kurs, Social Brand Lab, men också annars. Så här, att för folk är så här, ja men... ingen svar på mina frågor, ingen engagerar sig i mitt content, jag får inte så mycket kommentarer. Nej, men du måste ju lära dina följare att interagera med dig. Du måste lära dem att de ska svara när du frågar någonting.
Ja, men
och ställer du jättesvåra frågor, typ så här, hur känner du inför miljöhotet? Där man faktiskt måste liksom stå för sin åsikt och det är inte en jätte okomplicerad fråga. Då kommer du inte få till lika många som engagerar sig. Så enkelt är det. Men om du ställer en superenkel fråga som alla har ett svar på och du inte behöver göra någon form av ställningstagande. Så här, gillar du när det är sol och varmt ute? De flesta kommer att säga ja. Mm. Och det kanske är en lite så här fördummande fråga och ganska obvious. Men en sån grej som att så här, har det också snöat hos dig i påsk? Är en naturlig fråga. Alla har en svar på det. Vilket gjorde det väldigt perfekt i timing för mig liksom.
Och dels nämner du någonting mer här, för jag tycker om det här lättsamma innehållet, det tycker jag många är ganska dåliga på att få till, tänker på. Vi ska inte vara, alltså nu ska vi prata jättemycket om kvalitet och värde här, och det handlar inte om att vi ska vara off-brand eller liksom så här trötta, men vi försöker antingen så fördjupar vi oss, engagerar vi oss, kräver alldeles för mycket tankeverksamhet av våra följare, eller så säger vi bara här, titta fint. Så. Mm. Det där mellan där, att hitta triggerpunkten, det är det som sånt som ger typiskt likes och som ger liksom en ökad organisk räckvidd bland våra faktiska följare, så vi också behöver en dos av.
Men inte det är intressant då om det är så att, för jag håller med dig att när folk faktiskt ber folk engagera sig så är det antingen alldeles för trivialt eller så är det alldeles för djupt. Mm. Men ändå så gör vi mest content för de som redan följer oss, vilket borde vara precis i det facket liksom.
Ja.
Blir det bara en brain fart där eller vad är det som händer?
Men jag tror att det är svårt. Alltså det är sånt här som marknadsför, alltså du betalar att gå till en kreatör och försöker betalar en massa miljoner för att de ska komma på vad är ditt sånt här lightweight content som får folk att bli lite gosiga i magen när de tänker på dig. Jättebra.
Jag gillar den. Nej, men jag gillar den. Jag är lite gosiga i magen. Jag relaterar.
Ja. Vad är ditt? Alltså, du har ju hittat det, tycker jag, ibland. Alltså, det var det här du berättade. Det här du får mycket likes på. Det är så här, Linda är glad. Linda har en bra dag. Hon är peppig. liksom, solen skiner. Den typen av innehåll som, det var därför vi pratade om din reel när du liksom så här faller baklänges så bara wait for precis. It, jag är lite, och så börjar du dansa så här.
Jag är lite skojig och lite härlig samtidigt som jag är lite djup, för ja, den var precis. Ju ändå lite djup, just det här att så här, nej men vet du vad, jag är bra som jag är och om inte det duger så dör ni där liksom.
Ja, men det är fortfarande inte, du tar inte upp vilket ämne, du tar inte upp något sånt ämne. Nej. Jag är inte en tillräckligt bra företagare eller någonting, nej. Inget sånt man behöver tänka på.
Nej, det blir inte offerkofta liksom, för det är också väldigt väldigt nära till offerkoftan ibland. Mm. Och det känner ju jag också att så här, åh, det är så jobbigt, det är så synd om mig och jag har ont i huvudet och jag vill sova. Så att den dyker ju upp ibland, absolut, ofta på stories.
men den där
jag inlägg jag faktiskt försöker någonstans ha lite liksom substans.
Ja, och jag tror att jag har faktiskt testat, för att folk blir ju väldigt glada, eller det är anledningen tror jag att folk följer mig i alla fall, för att jag kan vara highs and lows, liksom, man vet aldrig om man får, brukar de flesta säga. Jag har faktiskt börjat, men jag har börjat bli lite mer så här, skala bort mina sådana där riktiga lows när jag vill klaga av mig på Instagram bara för jag ser att det faktiskt påverkar ganska negativt. Men jag vet inte där. Jag tycker,
det är därför
jag tycker
man har nära vännerlistan.
Nära vännerlistan, ja, tackar för den. Stämmer den oftare.
Ja, faktiskt. Ja, man känner sig också lite speciell när man får upp en grön ring där uppe.
Det kan vi också testa, för att jag har sett jättemånga som går och lägger till alla som följer dem. Alla som, ja men precis, som de
alla
följer.
Alla som du följer, någonting. Ja precis.
Precis, i sin nära vännerlista. Ja. Så att det ska bli grön och se där, så att man använder det väldigt mycket så istället.
Ja. Och det är ganska smart. Alltså jag har nog använt den väldigt mycket just som en nära vännerlista. Där jag kan känna att jag kan vara extra öppen eller lite dryg eller lite gnällig liksom. Men medans...
så ja, men jag vet, oss ifall ni vill vara med på våra nära vinnerlistor.
Om du vill höra mig ranta och vara gnällig. Inte, inte ranta som en professionell person, utan liksom bara ranta för att jag är sur.
Ranta.
Och höra om liksom diverse andra privata problem.
Okej, nu har vi pitchat in det här tillräckligt.
Ja, men precis.
Men det kan vara ett
men jag vet också vad många som använder det för att diffusera språk. Till exempel. Att man använder liksom nära vänner som, om man bara kanske pratar på svenska där, om man har ett engelskt konto, till exempel. Jag vet också vissa som faktiskt har använt det som en betalvägg.
Alltså. Ja, så att man, att man har fått... på min nära vännerlista.
Ja, precis. Mm.
Det var där. Vi tar tillbaka precis det vi just sa, och så menar vi swisha oss, inte meddela oss, swisha oss ifall ni vill vara med på våra nära vännerlistor, frivilligt på ett bidrag.
Hunka till vår,
nej. Till vår champagne.
Det är där vi ska köra våra lives.
Exakt.
Med varandra.
Ja.
Oj, det blev, nu blev det en helt ny strateginivå här. Nu känner jag att,
vi måste komma ihåg att jag och Linda är nära vänner. Det,
ja, precis.
Det är lite sidospår här.
Ja, det har ju en tendens att bli det när vi hamnar liksom i samma rum, även digitalt.
Men för att ta upp den här tråden igen då, Linda. Mm. För att du har ju, utan på magkänsla, utan siffror, så har ju du växt ditt konto.
Tre jag har dubblat mina följarsiffror på ett år.
Ja. Och delvis så tror jag att det beror på att du låter ditt flöde vara din business i första hand. Ja. Och sen så kommer livet som entreprenör, Höga Kusten, livet på landet i andra hand. Och sen så kommer
mer strategisk, generellt.
Ja. Och sen så kommer
alltså jag har verkligen så här nischat ner mig, valt ut mitt kärninnehåll och sen går jag på det. Mm. Och det som inte passar in lägger jag på stories. Alltså på stories är jag väldigt personlig, och där är det ju högt och lågt liksom. Där kan det ju komma hudvård och smink och mat de få gånger jag gör sån och liksom sådär. Det blir lite dagbok, men i övrigt så är jag ju väldigt strategisk. Det är väl också till viss del strategiskt på det som läggs upp i stories. Men just det här är att jag har verkligen satt mig ner och sett över, okej, så här, det här ska vara med, det här ska inte vara med. Och det har verkligen gett resultat. Och sen alltså karuseller, jag är ledsen, men det är alltså, it's the shit. Jag vet ju att du har varit, du var ju väldigt negativ till karuseller, grafiska karuseller där ett
tag. Men det är bara, för nu tänker jag säga det här i din podd, Linda. Förlåt, men den här, när allting ser likadant ut, jag blir galen. Och jag tycker att det är förenklar. Och jag tror att, tycker att, och det här är också en sak att, som jag, när vi tittar på mättal som bara hjälper oss att fokusera på här och nu och det jag gjorde igår, och vi överfokuserar på det istället för att bli kreativa, då tycker jag att vi överlag i sociala medier är på väg på fel håll. Men sen som du säger, det funkar. Så att låt oss alla göra precis som vi gjorde förr i tiden, gilla dela tävlingar, ungefär så. Det är så jag känner för de här rosa karusellerna. Däremot så tycker jag att dina karuseller är så jättebra. Och jag erkänner själv, de här är då mina små så här kärlekshatobjekt, kanske så här, som jag tycker så här, lite imponerad av, men som jag också är irriterad på. Jag sitter ju och swipar på dem hela tiden.
Exakt.
Så klart.
It works. Även om du irriterar, om du blir irriterad av det, så funkar det. Hur har dina funkat?
Alltså, det som säger, jag har ju kämpat för att vänja mina följare vid det här. Jag har pratat om marknadsföring i mina sådana inlägg, och det är ju inte direkt varför folk följer mig. Jag har ju fått jättemånga som följer mig på grund av uteliv, alltså friluftsliv och liksom den delen. Så när jag pratar marknadsföring, då pratar jag kanske till 20% av mina följare.
Mm.
Däremot häromdagen så lade jag ut en så om natur. Alltså jag la ut också min så här supercampingplatser i Stockholm, vilket man inte får göra och vilket ingen pratar om, och vilket jag vet att jag har kick-ass campingplatser som ingen vet om.
Så jag har flyttat därifrån tipsen. Så då kan du dela med dig.
Exakt. Jättebra spridning i räckvidd kan jag se här. Jag tittar ju på min favoritsiffra i den här personen som inte följer mig som har sett det här inlägget. Alltså konton som nåtts som inte följer Sara Oman. Så 50%, så det är bra räckvidd.
Det är
hyfsat mycket likes ändå. Jag skulle säga att det kanske är ett av mitt kanske på topp 10 placeringar i år. Mm. Inte jättemycket sparningar, 93 stycken. Jag brukar satsa på ungefär minst 150 sparade på mina inlägg, på marknadsföringsinläggen. Så. Det kan vara så att folk inte känner att de är lite kampiga än.
Nej, så. Och för tidigt kanske.
Eller så vågar de kanske inte. Jag såg några som delade. Inte jättemycket kommentarer faktiskt.
Kolla! Jag har ett inlägg. Den här i samarbete med räcker inte som annonsmärkning. Där har jag 50% som inte 50%. Följde. Ja, och fick 10 nya följare på den.
Intressant.
Utforska 1900 av 16 000. Alltså, men min senaste, den här största anledningen att du inte växer på Instagram, du skapar bara innehåll för de som redan följer dig. 1%.
1%? Är det sant?
Konsumt som nåt, 1% har inte följt Lalinda.
Men
82 hits från utforskaren. Men alltså. 113 saves. Så att liksom, jag är ändå så här, ja, jag är ändå fine med det, så att säga.
Och titta, nu tittar vi på, återigen, vi jämför två siffror med varandra här. Så det är så här, vi tittar inte bara på en enskild siffra, utan vi jämför dem med varandra och ser ungefär, vad är sambandet mellan de här två? Först då så kan vi dra någon form av slutsats. Exakt. Jag ser här att de konton som jag har större spara på, andel spara på, de har också högre räckvidd av de som inte följer, hos de som inte följer mig. Det har inte jag trott på tidigare. Det trodde jag var, jag har gjort de inläggen för mina mest frälsta fans och jag har inte gjort dem för att nå ut brett, men det ser man då gör man då. Och det kan ju vara så att det då är mina fans, mina såna här superfans, jag har så här, har du det här? För att jag har personer som jag vet att ifall den här personen gör den här action, och det kan vara en person, antingen så kan, alltså det behöver inte vara någon person jag känner direkt eller som är mitt superfan, men jag vet att den här personen tillhör den här kategorin och brukar bete sig på det här sättet. Så ifall den personen agerar på det här sättet med mitt inlägg, så har jag lyckats med det.
Mm.
Så, ge en kommentar, dela det, likea det inom en viss tidpunkt och så vidare.
Mm. Intressant. Alltså, jag har inte en sån utarbetad success rate.
Personerna.
Nej, men precis. Jag har faktiskt inte det. Det ska vara du då. Men du gillar allt.
Kanske.
Eller?
Jag gillar allt. Jag in och kolla, så här, har jag missat någonting som jag inte har gillat den här veckan, så gå in och likea det.
Ja, men precis.
Men annars
jag tycker det är väldigt intressant just det här att jämföra, att hålla dem lite grann mot varandra. Så här, har du mycket likes så har du förmodligen inte lika många som sparar. Och har du många saves så har du förmodligen inte jättemycket likes. Och det stämmer nästan jämnt hos mig. Ja. För att det är helt olika innehåll för helt olika typer av helt olika platser i relationsresan och i relation till var man är med mig liksom.
Och det tror jag också att, så här, som du säger, du har en jättetydlig modell och du säger att du har varit strategiskt, de tillväxtdelarna, det gör ju också att du kan följa upp varje inlägg och kolla på, okej, det här var vad jag ute efter, gjorde det här där, bra, det gjorde det. Det, givet de här andra inläggen som jag har i samma kategori där jag tittar på och sparar då, eller likes eller vad det är, så har de presterat så här. Så okej, då har du uteslutit en jättemånga olika faktorer som du ska analysera för att se vad ska jag göra nästa gång.
Exakt.
Så där du då tittar på det här, den ena började med en rosa platta, den andra började med en gul platta, då om du tittar på dina såna här...
Ja, då kan man gå ner på riktigt liksom djup nivå, för jag har ju också, det har jag faktiskt inte gjort, alltså just det här mäta olika grafiska inlägg mot varandra, men det finns ju, there's no end to the possibilities när det kommer till data. För jag tror att också många tänker inte riktigt på, när man säger, alltså när jag hörde ordet growth hacking första gången, jag är bara så här, get it away from me, jag orkar inte. Jag förstår inte vad det innebär. Men när man liksom förklarar på ett sånt sätt, när man går ner så här praktiskt på en nivå där jag känner att så här, nu blev det ju kul. Och jag tror att många av de som lyssnar på den här podden är med mig. Snarare än, för jag menar, när du säger så här att Att ja, men när alla gör, allting ser likadant ut och då liksom utmanar vi inte oss själva. Nej, men du är ju också jävligt senior när det kommer till marknadsföring. Du jobbar med marknadsföring på väldigt avancerade strategier på hög nivå vad gäller liksom, ja, men stora företag och liksom väletablerade varumärken. Nu snackar vi om influencers som bara har sig själva att tillgå. Mm. Och då känner jag så här, om de kan titta på sitt Instagram-konto och jämföra två inlägg och förstå varför det här gick på det här sättet och det här gick på det här sättet, då har vi ju lyckats liksom.
Ja, och ska vi, vill du veta då vad growth hacking är?
Ja.
Vill du ha? Nej, men ja. Vad är det man jobbar med?
Give it.
Det man jobbar med, skulle jag säga, delvis så handlar det om att se såklart hur skapar jag tillväxt. Men att bara titta på siffror och se så här, nu blir det tillväxt nu eller inte, säger oss ingenting, det ger oss ingen så här, man pratar om att jobba mer insiktsdrivet, så att vi måste hämta insikter någonstans. Och hur får vi reda på, hur tar vi fram insikter? Jo, det är att vi börjar ställa frågor. Och jag tror att det här är så här, att om jag bara ställer frågan, varför gick inte det här inlägget något bra, så kommer inte jag få jättemycket svar. Eller Nej. Det finns jättemånga svar, det finns så här, det kan vara det här, det kan vara det här, det kan vara det här. Så vi måste bli duktiga på att ställa frågor.
Men det är hur lång en pinne lite.
Ja, och apropå då det här som den här personen sa, nu minns jag inte vad, han som sa att man ska fokusera mer på sina följare.
Nej, jag kommer
än
inte hålla
på vad de vill ha. Vad mina följare vill ha istället för vad jag vill berätta. Så börjar jag tänka då så här, vad vill jag veta om mina följare? Så. Vad vill jag veta om de som följer mig? Och så börjar jag skriva ner jättemånga frågor. Precis så gör du med ett företag också. Skriver ner en massa frågor. Kan vi göra de här testerna? Och så tittar du på alla de här frågorna och så tittar du på, okej, när ska jag prioritera in de här frågorna? Vad har jag? Och då tittar ju du, jämför du, okej, men det var de här sakerna jag hade tänkt att prata om. Kan jag testa det här? Och också testa liksom, hur mycket kan jag bryta ner? Så att man också jobbar med growth hacking, att så här, bryta ner i så många steg som möjligt till så många frågor som möjligt. Och då kan, och då man mäter då, för att det gillar ju growth hacking att följa upp, det man mäter är delvis graden tester man genomför, det är oftast i organisationer, så hur många tester kan jag genomföra för att lära mig någonting, och också hur många insikter kan jag få ut av det. Så att även fast vi pratar om att vi vill uppnå tillväxt, så är mycket, vad heter det, som det går ut på också, att hur, som vi mäts på, är ju hur mycket lärde jag mig, alltså hur många Exakt. Insikter har jag kommit till.
Ja. Så bra.
Och börjar vi titta på det så det blir mycket roligare att jobba med Instagram då, eller hur?
Ja, men så sjukt mycket roligare när man fattar hur mycket man kan göra med den här datan, med de här siffrorna, med de här insikterna. Desto bättre, du får så mycket verktyg. Och jag tror att många drar sig för att fråga sina följare. De tror liksom på något magiskt sätt att man ska så här, kunna läsa tankar som man många gör i relationer. Att så här, bara, vadå, förstod du inte det? Nej, du sa ju inte. Nej, okej, aha. Utan att om man faktiskt så här, frågar sina följare så här, vad är ditt problem med det här? Hur känner du inför det här? För jag ser också väldigt många när de ska ställa de här frågorna. Och det är jättebra att man ställer frågorna. Toppen. Men tänk också på lite hur du ställer den här frågan. För att jag ser många som säger så här, vad vill du se på min Instagram? Och det tycker inte jag säger speciellt mycket överhuvudtaget. Inte när det kommer till din egen strategi. Utan du måste ju vara också smartare i vilka frågor som du ställer. Och då tänker jag liksom så här, vad tycker du är svårast när det kommer till Instagram? Eller vad fastnar du någonstans när du ska promota dig, när du ska göra, liksom, sälja in samarbeten? Eller, alltså du vet, alltså man ställer liksom den typen av frågor, för då kan jag hitta en lösning. Om någon så här, ja, men jag vill se mer bilder på dina höns. Man bara,
här kommer höns.
Här kommer höns, men det kommer inte liksom, jag kan inte ta med mig det och skapa en strategi utifrån det på samma sätt som jag kan.
Men när du kan fråga, vill du se mer bilder på Maja eller Rocky? Då kanske du
det
kommer
kan jag
fram
göra.
Till någonting.
Jag tror inte ens de vet vem som är Maja. Och Maja har de någon koll på. Men vem som är Rocky. Så att liksom, men jag tänker liksom att så här, men snarare så här, ja, men hur, vad skulle du vilja veta om att ha höns? Alltså det kanske är en rimlig fråga att ställa om det är så, alltså, beroende på vad det är för någonting man vill ha ut av det. För det behöver man ju också veta. Inte vilka svar du vill ha, men vad det är för någonting du vill åstadkomma med den frågeställningen.
Ja, och säger du då så här, vad vill du veta om mina höns? Och så får du 3 svar och på en annan fråga får du 75 svar. Då vet ju du att det finns färre människor som är intresserade av dina höns än om Instagram man växer på Instagram till exempel.
Exakt, exakt. Nu ska jag inte dissa mina höns för att jag känner att...
Nej, jag tycker, alltså, jag fick jättebra tillväxt på mitt konto förra veckan när jag pratade om dina höns. Så att,
var du ironisk? Definitivt.
Nej, jag var inte ironisk. Jag fick jättemycket kärlek. Det var därför jag sprang ut flera gånger till hönsgården och filmade dem, trots att jag har fast lite respekt för dem.
Tillväxt fick du inte. Du fick kanske lite mer kärlek och lite mer så här, åh fan vad kul. Men det var ingen som började följa dig, PG och hönsen, för att det var inte dina.
Nej, men de stannade nog lite längre. Jag såg att fler gick in på mina stories flera gånger. Sådana som inte brukar, som inte är inne lika ofta, gick in flera gånger på dagen.
Gilla analysen. För att
se gilla analysen. Om jag har några höns.
Men okej, okay, men om man nu ska komma igång med det här, att liksom börja jobba datadrivet helt enkelt med Instagram. Och liksom, var ska man börja någonstans? Vilka siffror ska man titta på?
Vi har ju nämnt några där. Jag skulle, för det första så skulle jag se på, om jag ska titta på tillväxten av följare, så skulle jag titta på alltså graden av följare, alltså hur många procentuellt, hur mycket procentuellt växer jag den här veckan jämfört med förra veckan. Där tycker jag att man ska ligga på en tillväxt över 1%, om man liksom ligger på en bra nivå, för följare kommer, men 1% plus, då börjar vi närma oss en bra nivå. Så då får vi börja ställa oss frågor, om vi inte gör det, vad kan jag göra för att bibehålla den här 1%? Så. Sen så tycker jag också att givet att man har en, den här med att man når ut till nya människor, att vi behöver göra det, så tycker jag att den här siffran som står under hur många når jag ut till som inte följer mig, den ska nog, snittet på den, om man går igenom alla sina inlägg, och som sagt nu är mycket huvudräkning här, bör ligga på ungefär 20%. Alltså snittet.
Det här behöver inte huvudräkna, det står.
Ja, precis, det står. Men man behöver också, om jag jämför då, vad är mitt snitt? Då måste jag slå ihop alla inlägg och se på något sånt där.
Mina så att om du vill växa över 20%.
Nej, men och det kan vara, och som sagt, man kan nå ut på olika sätt där. Antingen att det är en viss typ av bild som alla postar. Jag kom på varför ett av mina, mitt här tältinlägget gick bra. Det är ett orange tält. Det funkar jättebra att komma ut med. Alla communities har sådana saker som gör att de syns där. Så titta i ditt Explore-feed och se på vad andra gör. Jätteviktigt för att liksom börja se varför kom jag ut här, varför kom jag inte ut med det här, vad var kombinationerna. En del lyckas jättebra med hashtags. Jag har Takeover på ett konto nu som har satt jättemycket med hashtags, och jag ser deras, den räckvidden som de får är framförallt från hashtags, för att de har jobbat med det länge och de har varit jättetydliga. Så det är ju sånt här destinationskonto.
Precis, men beror inte då det också väldigt mycket på vilken typ av, alltså vart man är, vilken nisch man är i? För alltså ingen är inne på så här sociala medier, hashtaggen. Alltså man går
den
in,
funkar jag, ganska bra.
Gör den det? Oh, ja. Gud, inte för mig.
Jag, snott, jag sa ju att jag hade snott från dig. Så för mig så har det funkat bra.
Ja, men vad härligt. Grattis. Ja. För mig funkar det inte alls. Ja. Sen så funkar liksom hashtag som typ med höns. Eller typ med plus-size-mode. Eller inredning. Alltså sånt funkar jättebra för att det är visuellt. Men jag har jättesvårt på mina bransch-hashtags. Men jag har heller inte lagt så mycket kärlek och tid på det. Så att det finns säkert väldigt mycket att göra där.
Ja. Så då har vi några frågor att ställa oss kring liksom, räckvidden utanför våra följare. Eller så utöver våra följare. Så här, är jag duktig på att träffa den här intressealgoritmen? Hur duktig är jag på att komma ut i utforskarflödet? Vad använder jag mig för typer av element i mina bilder? Och vad använder jag mig för typer av hashtags? Alla de här sakerna är ju massa faktorer som vi kan börja testa nu och se vad ska jag göra för att liksom komma ut och se den där siffran mäta och se den här siffran öka. Sen så kommer vi in på nästa steg då i att se hur många var det som vi pratade om. Nu börjar hon gäspa här nu, trött på mina
syre, jag måste ut.
Siffror. Ja, men det här vi såg, hur många konton har jag nått ut till den här veckan och hur många gånger har jag nått ut till dem? Där vi pratade om 10-15 extremt bra, alltså i frekvens per vecka. 10 till... Vad sa vi mer?
10-7.
Ja, precis. Helt okej. Okay. Mindre än där. Vi kanske behöver fundera på vad kan jag skapa för olika typer av innehåll. Ska jag göra mer reel? Ska jag göra mer story? Ska jag göra mer IGTVs eller livesändningar eller liknande för att liksom öka den här frekvensen för och nu ut? Då?
Så jag vill bra ha statistik på reels nu.
Ja, det måste komma när som helst. Jag tror man kan inte ståla det någon längre nu.
Nej, och jag menar, när de kommer med så här, nu kan du ha utkast på stories, man bara, I don't care, I don't care. Jag vill inte ha utkast på stories. Jag kan ladda ner det på min kamerarulle. Jag vill veta vilka som har tittat på mina stories. Och jag vill ha statistik på stories. Kan vi fokusera på det istället, Instagram?
Jag vill att det ska kunna gå och ladda ner Instagram.
Alltså jag vill kunna söka på vilka som har sett mina stories. Det var det jag var ute efter. Inte att se, för det gör vi ju.
Jag har sökat på, precis.
Jag vill kunna söka.
Ja. Hade varit underbart.
Eller hur? Skulle besvara mig så mycket tid.
Because we're so popular, we must know. Nej då.
Oh, gud. Sorry about the mean girls feeling.
Ja.
Underbart.
Jo, men bra. Då hade vi flera siffror där och går på. Sen så pratar vi också om profilbesök versus nya följare också. Mm. Alltså antal nya tillväxten, nya följare. Kan vara bra att ha koll på.
Precis, och vi men att också, ha med sig ifall man har skickat folk till profilen för att klicka på länk till exempel.
Ja, och sen den sista grejen, och det finns säkert fler, men en av de viktigaste här, kategorisera sina inlägg och följ upp olika typer av mättal på olika typer av inlägg. Så att vi kan jämföra då olika kategorier av inlägg med varandra och mer få reda på vad har jag gjort rätt eller fel, eller vad har jag gjort bra och mindre bra. Vad finns det för framgångsfaktorer här?
Så. Precis. Precis. Så nu får ni i uppdrag till nästa avsnitt analysera mera.
Analysera mera.
Underbart. Tack snälla Sara för att du var med.
Ja, men tack för att jag fick vara med en gång till.
Ja, men alltså vi hörs snart igen. Så fort vi vill prata lite data då får du komma tillbaka. Det blir toppen.
Ja, vad roligt.
Ja.
Härligt.
Tack så mycket.
Var nyfiken hörni, ställ frågor. Hej hej.
Ja. Hejdå.
Hejdå.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.